السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss nyttig kunskap och göra denna kunskap ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Vi talade förra veckan om vikten av att bekräfta den information som man får innan man sprider den vidare. Vi talade också om faran av att vittna falskt, och vi talade om faran av att ständigt förbanna folk. Och det finns en fråga relaterad till det här med att förbanna kvar. Och det är då författaren säger: kapitlet tillåtelsen att förbanna specifika individer eller att förbanna syndare, men inte specifikt. Förra veckan talade vi om att förbanna en person specifikt och säga han är förbannad, hon är förbannad, må Allah förbanna dig och så vidare. Och vi sa att det här inte är tillåtet. Men generellt, att säga må Allahs förbannelse vara över förtryckarna, till exempel, i plural, utan att specificera någon viss person. Det här är tillåtet. Och författaren nämner här ett flertal bevis. Till exempel versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger Ala la'natullahi ala al-zalimin. Är inte Allahs förbannelse över al-zalimin? Yani de förtryckande och de orättvisa. Och i tafsir på den här versen så nämns det att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Allah kommer att ha en person nära sig. Kommer att ha en person nära sig på domedagen. Alltså en troende. Och det här är då utfrågningen. Och han kommer att säga till honom: gjorde du inte si och så i dunya? Yani synder. Och muslimen kommer att erkänna och säga jo, jag gjorde. Och då så kommer Allah att säga: jag dolde dessa synder för folket i dunya och jag förlåter dem idag. Och sedan så får han sin bok med sina hasanat. Och vad beträffar al-kuffar och al-munafiqun så kommer al-ashhad, vittnena från änglarna, att säga هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Dessa är de som ljög om sin herre. Är inte Allahs förbannelse över de orättvisa? Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och han säger också Ibn Kathir att det finns jättemånga autentiska hadither om just det här med att syndare är förbannade. Och han nämner här hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa La'na Allahu al-wasila wal-mustawsila. Må Allah förbanna kvinnan som förlänger sitt hår och hon som ber om att få det gjort. Hon som har lös hår. Och det kommer att komma ett kapitel om detta senare. Och han sa också i hadithen La'na Allahu akilu riba. Må Allah förbanna den som tar ränta. Och han sa la'na Allahu al-musawwir aw la'na al-musawwirin. Han förbannade de som avbildar, och det här talade vi också om tidigare. Och han förbannade de som stjäl landmärken eller stjäl mark från andra. Och han sa också la'na Allahu as-sariq yasriq al-bayda. Må Allah förbanna tjuven. Han stjäl något så litet eller så värdelöst som ett ägg. Och han sa la'na Allahu man la'na walidayhi. Må Allah förbanna den som förbannar sina föräldrar. Och han sa la'na Allahu man dhabaha li ghayrillah. Må Allah förbanna den som slaktar till andra än Allah. Och han sa också att den som hittar på någonting, en innovation i religionen eller skyddar en innovatör, fa'alayhi la'natullahi wa malaikatihi aw malaika wan nasi ajma'in. Han har Allahs förbannelse, änglarna och hela mänsklighetens. Och han förbannade också tre stammar, Ru'lan, Dhakwan och Usayya. Och han sa de har trotsat Allah och hans sändebud. Då de dödade ett 70-tal från de som skickades för att kalla dem till islam. Och han sa också, må Allah förbanna el-Yahud, de tog sina profeters gravar till moskéer. Och han förbannade också de män som efterliknar kvinnor och de kvinnor som efterliknar män. Och han säger att alla dessa hadither finns antingen i Bukhari eller Muslim. Och det är bara exempel. Så här finner vi att profeten Ali-Satt-Oslam förbannade syndare. Till exempel han säger, må Allah förbanna den som tar ränta. Den som ger ränta. Den som vittnar om ränta. Och den som skriver på papper om ränta. Taib. Så det är tillåtet att förbanna. Och säga, må Allah förbanna de som tar ränta. Må Allah förbanna de som förbannar sina föräldrar. Och så vidare. Men här är det då viktigt att man, den här förbannelsen är för att avskräcka. Och för att markera att det här är fel. Det här får man inte göra. Men det betyder inte att varje individ som tar ränta är förbannad. Det här är jätteviktigt. Och vi sa, om du ser en person som tar ränta, en muslim, han syndar, han tar ett räntelån, han tar, köper hus eller bil med ränta. Du får inte säga att han är förbannad eller må Allah förbanna dig. Du får bara säga må Allah förbanna de som handlar med ränta. Bäst. Okay. Varför? För det kan hända att en person inte omfattas av förbannelsen. Trots att han gör synden. Okay. Och vad är beviset på det? Det fanns en av sahaba, radiyallahu anhum, som föll in i synden av att dricka alkohol. Och den här mannen blev straffad. Och då så, när han straffades så sa vissa av sahaba, må Allah förbanna honom. Kolla hur mycket han dricker. Och då så sa profeten alaihissalam, förbanna honom inte, för han älskar Allah och hans profet. Men han är inte förbannad. Men vad gjorde han? Han drack alkohol. Och profeten alaihissalam har sagt att 10 relaterade till alkohol är förbannade. Den som gör den, den som beställer den, den som pressar den som bär den som köper den som säljer den som beställer den och den som dricker den. Han sa han är förbannad. Men han sa samtidigt att denna person inte är förbannad. Det må vara att han kanske har så mycket goda gärningar att de suddar bort hans synder. Att han inte får allas förbannelse. Det kan må vara att han har gjort toba. Han gjorde synden, han gjorde toba direkt. Okej? Okay? Då kan du inte komma och förbanna honom. Det kan vara att han är okunnig. En person gjorde en av de här synderna, han tog ett räntelån, han visste inte. Han har hört att det är okej, okay, det är halal. Ska du förbanna honom? Nej, han har en shubha, han har ett tvivel. Allah kanske inte kommer straffa honom. Så att man ska vara försiktig, eller man ska absolut inte förbanna specifika människor som gör dessa synder. Men som vi då nämnde, så har den här förbannelsen nämnt generellt på de som då synder. Och det här är också avskräckande. Ni hör det här, till exempel må Allah förbanna tjuven, as-sariq. Förbannad, den som stjäl, även om det är något så litet som ett ägg. Det är förbannelsen. Och tyvärr idag, vissa muslimer tar lätt på att stjäla. De stjäl, de rånar, de går in i affären, de tar saker som inte är deras. Lurar folk på bidrag och liknande. Det är att stjäla, det är inte tillåtet i islam. Och det är mycket grova konsekvenser. Må Allah förbanna den som förbannar sina föräldrar. Finns det någon som förbannar sina föräldrar? Och vem är det? Sahaba blev förvånad som ja Rasulullah. Finns det någon som förbannar sina föräldrar? Är ni ma'kul? Finns det? Logiskt, den personen förbannar sina föräldrar. Har ni hört den hadithen? Vem är då den som förbannar sina föräldrar? Han sa det är den som förbannar någon annans föräldrar. Eller svär åt någon annans föräldrar. Han säger din mamma, hon är si och så. Och vad blir då responsen? Han säger, men din mamma är också si och så. Så vem orsakade att någon pratade illa om hans mamma? Det var han själv. Han var den som triggade igång detta. Så han har indirekt förbannat sina egna föräldrar genom att se till att någon annan förbannar hans föräldrar. Subhanallah. Och det här är också tyvärr en synd som är väldigt vanlig bland vissa dumma ungdomar. Där de pratar illa om varandras föräldrar. Allahumma musta'an. Må Allah förbanna den som slaktar till andra än Allah. Finns det folk som gör det? Finns det folk som slaktar till andra än Allah? Det finns. Vissa ahlul bidda, de går till gravar, slaktar till någon sufi-sheikh eller någon. Eller vissa tror att om du slaktar en svart kyckling vid dörren, smetar in blodet, du kommer skyddas från jinn i det här huset. Nej. Eller kanske shaitan sticker, för du har redan gjort kyrk. Du har redan lämnat islam, han har ingenting där att göra. Han har redan fått det. Men det här är haram. Får inte slakta till någon annan än Allah. Han förbannade också de som tar deras profeters gravar till moskén. Finns det muslimer som har byggt moskéer över gravar? Eller begravt folk in i moskén? Finns det? Ja, det finns. Tusentals gravar i muslimska länder. Som dyrkas vid sidan av Allah. Där folk är kyrk. A'udhu billah. Det här är förbannelse. Det är ingen god gärning, det är ingen fid gärning, det är ingen person man ska gå och besöka, hans grav. Nej, det finns ingen fadl i detta. Det här är en synd. Att begrava en person i moskén eller bygga en moské eller monument över en person som har dött. Och han förbannade män som efterliknar kvinnor och kvinnor som efterliknar män. Finns det här idag? Allah musta'an. Så dessa hadither bevisar då på att det är tillåtet att förbanna syndare generellt. De som gör dessa synder, men inte specifikt som vi sa. Taib, nästa kapitel. Bab tahrim sabb al-muslim bighayri haqq. Kapitlet om förbudet av att svära åt en muslim, vanära och kränka en muslim utan rätt. Och han nämner där ayan i surat al-Ahzab där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. De som falskt anklagar eller bekymrar eller stör de troende männen och kvinnorna utan rätt har sannoliken kommit med en tydlig lögn och en stor synd. Yani här nämner ulema i tafsir, yani de som falskt anklagar muslimer, ljuger om muslimer och hittar på saker om dem som de inte har gjort. De är fria från detta. De har gjort vad? Ithmel, en stor synd, och buhtan, de har ljugit om dem. Så det här är mycket, mycket allvarligt att göra detta. En muslim får inte svära och säga fula saker om en annan muslim. Kommer ni ihåg det här? Vi har nämnt så många gånger. Då profeten a.s.w. gjorde hajj. Så sa han att tre saker är heliga hos en muslim. Lika heliga som Mekka, som månaden av hajj. Kommer ni ihåg vilka de här tre sakerna är? De här ska ni kunna som rinnande vatten. Vilka tre saker är heliga hos en muslim? Hans blod, hans heder och hans egendom. Ahsantum. Demuhu wa maluhu wa irdu. Yani islam har förbjudit att såra en muslim, döda en muslim, yani kränka honom fysiskt. Och islam har förbjudit att ta en enda krona från honom orätt. Och islam har förbjudit att kränka honom, yani med kränka hans heder. Så därför får man aldrig säga något fult om en muslim, beljuga en muslim. Och få göra det om någon människa. Men speciellt sin broder. För islam har uppmuntrat till vad? Motsatsen. Till brödraskap. Till ulfa. Till sammanhållning. Att vi ska vara en umma. Vi ska vara tillsammans. Yani, utan att kolla på hudfärg, nationalitet, ålder, rikedom. Utan vi är en umma. Vi är muslimer. Vi ska vara förenade på sanningen. Vi ska älska varandra. Så allting som negerar detta är någonting som islam har förbjudit. Baktala, spela skvaller, beljuga, smutskasta. Allt det här är haram i islam. För det splittrar muslimerna och förstör brödraskapet sinsemellan. Vi kan ta frågor sen.
Ja, det är som du sa, Lisa.
Okej.
Okay. Egendom, jag hörde det fanns en hadith. Om man attackerar din egendom, då kan man aldrig hörde att profeten sa döda.
Ej. Om någon kommer för att råna dig, säger brodern, är det sant att man får försvara sig? En person frågade profeten a.s.w. och sa, om någon kommer och typ rånar mig, vad ska jag göra? Han sa, ge honom inte dina pengar. La ta'ati, ge honom inte. Han sa, men om han dödar mig, han sa, då blir du martyr. Han sa, om jag försvarar mig döda honom, han sa, han är i helvetet. Så att det är tillåtet att försvara sig själv om man skulle bli rånad. Men det är inte wajib. Alltså du får ju, om du är rädd för ditt liv, du får ju ge personen pengarna. Det är inte ett måste att du måste liksom slåss mot personen och så. Men det är, ni tillåtet att neka. Säg, jag kommer inte ge dig någonting alls. Över min, ni döda kropp. Alltså du får, jag kommer inte ge dig någonting. Och så försvarar man sig själv. Tayyib, det berättas från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Sibabun muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Att svära åt en muslim, vanära, kränka en muslim är fusuk, det är synd. Och att strida eller döda honom är kufr. Och denna hadith finns Bukhari muslim. Sibab al-muslim fusuk, att svära åt en muslim, säga kränkande ord är en synd. Den personen som går och retar andra muslimer och kränker dem, han är en syndare. Han är en person som har en brist i sin iman. Hans iman är inte fullkomlig, fullbordad. Han är en syndare. Och då förstår man motsatsen. Att en sann muslim är den som inte kränker andra, inte svär åt andra muslimer. Det är en egenskap av en iman. Och att döda eller strida mot en muslim är kufr, otro. Men inte den otro som tar människan ut ur islam. Utan han efterliknar här en egenskapen av otro. Och gör en av de största av synder. Så det bevisar också allvaret av att yani vanära en muslims heder och hans liv. Det berättas också från Abu Darr radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: det finns ingen man som kastar ord av fisk, yani anklagelser av synd eller kufr på en annan muslim, förutom att dessa ord kommer tillbaka till honom om det inte är som han säger. Och denna hadith finns i Bukhari. Och det nämnde vi också förra veckan. Att om du säger att Allah förbannar dig, och han inte är förtjänt av förbannelse, så kommer det här ordet tillbaka till dig. Och samma sak här. Om du säger du är en syndare, du är en fasik, du är en zani, du är hit och dit, och de här orden inte är berättigade, så kommer orden tillbaka till dig. Ja, de landar på dig istället. Och det är du som får leva upp eller blir yani det du har anklagat din broder för. Och samma sak, kufr. Om du säger till en annan muslim, du är kafir, du är inte muslim. Eller du är munafir. Och det inte stämmer, personen är muslim men han syndar, då kommer orden tillbaka till dig. Och det här bevisar att det är haram att göra takfir på muslimer utan rätt. Vet ni vad takfir är? Jag tror vi nämnde det förra lektionen. Att man säger att en muslim är icke-muslim. Man säger du är inte muslim, då har man gjort takfir på personen. Och vi sa att takfir är grunden till terrorism. Till all den ondska som finns i muslimska länder. Att ingen har börjat spränga bomber i muslimska länder förutom att de har gjort muslimernas blod halal. Och det har de gjort genom att negera att de ens skulle vara muslimer. Så det där ondskan börjar. Ideologin av takfir. Och vilken sekt är det som är känd för denna ideologi? Khawarij, precis den första sekten som uppkom efter profeten Muhammad al-Salam, al-Khawarij. Och det finns ingen sekt han varnade för så mycket som al-Khawarij. Och han sa att det finns ingen sekt som är skadligare för muslimerna under himlen än al-Khawarij. Och han sa att den bästa av muslimer är de som strider mot dem eller dödas av dem. Och om jag levde skulle jag strida mot dem och utplåna dem som ad. Och han sa att de är helvetets hundar. Så Khawarij är onda människor. Vidriga människor. Och därför blir det så fel när media idag kommer och säger att Khawarij är salafister. Vet du vad salafist betyder? Alltså, ordet finns inte ens på arabiska, men gärna om man salafi betyder att de följer den ortodoxa gamla islam. Det är som att anklaga den ortodoxa gamla islam för att vara extremistisk. Anklaga profeten Muhammed för att ligga bakom denna ideologi. Och det är fel, kan man inte säga. De har ingenting med salafism att göra. De här är från Ahlul Bid'ah. Islam har varnat för dem. Profeten Al-Islam har själv varnat för dem. Och uppmuntrat muslimerna att strida mot dem. Så hur i hela världen kan de representera en ortodox och traditionell islam? La. De representerar bara bid'ah och balala och shaitan. Och ingenting som har med islam att göra. Så kom ihåg detta. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om två personer, alltså två muslimer, bråkar med varandra, de svär åt varandra, så är synden på den som börjat. Så länge den som förtrycks inte går över gränsen. Och denna hadith finns i muslim. Innan vad sägs här? Om en person svär åt dig, han börjar säga fula saker till dig. Du är dum i huvudet, du är en idiot och så vidare. Om du är tyst, du får all hans belöning. Han får synd, all synd är på honom, och du får belöning. Okej? Men du får försvara dig. Han säger du är en idiot, du får säga du också är en idiot. Du har ingen synd på dig. Okej? För du har inte gått över gränsen. Du besvarar med samma ord som han säger. Så länge dessa ord inte innebär lugn eller orättvisa. Exempel. Han säger med din mamma är si och så. Då får du inte säga likadant med din mamma också. Hon har inte med saken att göra. Men om han säger till dig du är en idiot, så säger du också en idiot. Han säger, du är dum i huvudet, du är också dum i huvudet. Chalas, du har ingen synd på dig, synden är bara på honom. Men om du går över gränsen, chalas, då börjar du också få synd på dig. Men det bästa är vad? Att bara vara tyst. Inte en sjunka till hans nivå. Men det är tillåtet att besvara med samma ord. Så länge de inte är yani ord som yani är orättvisa och haram och lögn och så vidare. Det berättas också en liknande hadith som vi sa innan. Att det var en man som hade druckit alkohol som straffades. Och när de straffade honom så sa en av sahaba, Akhzakallah, må Allah förnedra dig. Och då så säger profeten alaihissalam, säg inte så. Hjälp inte shaitan mot eran broder. Berättade Bukhari. Så här han sa, Akhzakallah. Det är väldigt grovt på arabiska, typ må Allah förnedra dig. Och det här är exakt det som shaitan vill göra med människan. När shaitan lurar människan att synda. Shaitan vill förnedra människan. Göra henne låg och få henne bort från Allah. Och när du då säger dua, som är yani en dua med vad shaitan önskar, vem har du då hjälpt? Är shaitan. Eller hur? Så istället, säg dua för person. Yani Allah är hedik, må Allah vägleda dig. Må Allah förlåta dig. Och så vidare. Men gör inte dua mot din broder. Säg må Allah förbanna dig, må Allah förnedra dig. Må Allah straffa dig. Nej. Utan må Allah förlåta dig, må Allah vägleda dig. Och så vidare. Det finns en berättelse om en man som på Omars tid brukade träffa Omar radiallahu anhu. Han var en religiös man som sen försvann. Så Omar sa, vart är han någonstans? Och sa om han har börjat dricka. Han har börjat dricka. Så Omar skrev ett fint brev till honom. Han skrev ett brev där han påminner personen om Allahs förlåtelse. Att Allah är ghafir och dhanbi. Allah är den som förlåter synder, accepterar tauba. Han kom tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa till folk, gör dua för honom. Och när personen läste brevet, han blev påverkad och gjorde tauba. Så han kunde ha skrivit, jag har blivit alkoholist, må Allah förbanna dig, må Allah straffa dig, och om jag får tag på dig, du ska få se. Nej, istället, mashallah, han gjorde dua för personen, kallade personen tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är samma sak vi borde göra. Vi ser många muslimer som har halkat, som dricker, som röker på, som gör saker som är haram. Men kalla dem tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Gör inte dua mot dem. Men man kan avskräcka dem, det är också viktigt. Säga, vet du inte att den som dricker alkohol i dunja och inte gör toba, han får inte dricka från paradisets vin. Vet du inte att den som dricker i dunja, den här personen, hans salat blir inte accepterad 40 dagar. Han måste be, men han får ingen belöning i 40 dagar. Det är mycket allvarligt, eller hur? Subhanallah. Vet du inte att profeten salam, han sa att alkohol är nyckeln till all ondska. Det ligger bakom all ondska. Den avskräck personen. Så att personen blir rädd och kanske slutar upp. Men samtidigt kallar personen tillbaka till Allah och säger khalas, dörren till tauba är öppen, Allah förlåter alla synder. Han nämner också här sista hadithen i detta kapitel, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, den som anklagar sin tjänsteperson eller slav för zina kommer att straffas på domedagen om det inte är som han säger. Om en person säger till en annan person, det är zani, du har gjort zina, och det här inte stämmer, så får man straff på domedagen. Och det här visar vad? Att många människor kommer undan med anklagelser i det här livet. Du kan säga vad du vill om vem du vill nästan, eller hur? Skriva vad du vill om vem du vill på internet. Och säga, alltså, ingen kommer åt mig, det är lugnt, eller hur? Men du har änglar som skriver. Och det här kommer presenteras, redovisas på domedagen. Man kommer fråga dig, vad är det här för någonting? Stämmer det inte? Alltså, då får du börja betala tillbaka. Och ni minns ju den här hadithen om den som är bankrutt på domedagen, eller muflis. Vem är det som är bankrutt på domedagen? Han som kommer med belöning av berg. Men han har gjort orättvisa mot folk, fysiskt slagit folk, förtryckt folk, kränkt folk, anklagat folk, ljugit om folk. Och då måste han börja betala tillbaka. För det finns inga pengar på domedagen. Utan allt är hasanat och sigiat. Så han får börja betala med sina hasanat. För att yani, göra upp med de här människorna. Och om det skulle hända att han har gjort så mycket förtryck att hans hasanat inte täcker skulden. Och han då står på noll hasanat. Så får han börja ta emot deras synder. Så från plus hamnar han på vad? Minus. Subhanallah. Kommer med berg av hasana, hamnar på minus och kastas i helvetet. Så att, nej, man kan förtrycka folk i dunja. Man kan komma undan i dunja. Men det finns en domedag där rättvisa kommer att skippas. Och det är den dagen man ska vara rädd för. Den dagen man ska förbereda sig för. Tänka på vad man säger. Kommer jag kunna stå till svars här på domedagen eller inte? Om du inte kan stå för det du säger och du inte har en vattentäta bevis, annars, säg ingenting. Var tyst. Du är inte ålagd att gå och lägga etiketter på folk. Sköt dig själv. Korrigera dig själv. Och gå inte och anklaga folk och ljuga om folk och så vidare. Nästa kapitel är liknande. Förbudet av att kränka eller svära åt döda människor så länge man inte har en religiös, yani, ursäkt att göra det. Som till exempel att varna folk för att följa deras ondska, deras synd och liknande. Ja, ni får inte svära och kränka en muslim som lever. Men vad händer då om han har dött? En muslim, låt oss säga att han sålde narkotika, han drack alkohol och hit och dit. Han dog. Han var kriminell, han var gangster, han dog. Får man då svära åt honom? Får man säga att han var en mel'un, han var en förbannad, han var en shaitan? Får man det?
Nej.
Förutom att man ska varna för honom. Att andra ska gå i hans fotspår. Och beviset på detta är hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: La tasubbul amwat. Svär inte åt era döda. För de har sannoliken mött det som de gjorde i detta liv. Och denna hadith finns i Bukhari. Yani, varje person som dör har börjat sin qiyam, har börjat sin domedag. Vi har hayat ad-dunya, detta världsliga liv. Och när man dör så lämnar man dunya till al-barzakh, vänteplatsen där man väntar på domedagen. Och då har man börjat sin akhira, sin belöning eller sitt straff, sitt paradis eller sitt helvete. Börja redan där, yani belöningen eller straffet, konsekvenserna av vad man gjorde i detta liv. Så att du förbannar en person som dött kommer inte öka honom i straff om han nu var förtjänt av straff. Det kommer inte gynna eller hjälpa någonting alls. Var han en förbannad, ond människa, kallas. Det är det han kommer möta i sin grav. Och det är det han kommer möta på domedagen. Det är det han kommer möta i helvetet. Så det finns ingen nytta av att svära åt döda människor. Och det kan också uppfattas otroligt kränkande av personens släktingar. Tänk dig personens. Någon har en son eller dotter som är kriminell och dör i ett dåligt tillstånd. Och så får de höra att folk förbannar deras son eller dotter som de redan nu har förlorat. Kommer ta illa upp, eller hur? Så det är bättre att vara tyst. Va? Eller gör dua för personen. Eller säg ingenting alls. Men svär inte åt de döda. Och enda undantaget är då om man ska varna. Och då nämner här ulema till exempel. Någon är från Ahlul Bidah. Han är en person som hittar på innovationer i islam. Kallar folk bort från profeten Sunna. Han hittar på massa nya saker i religionen. Och skriver böcker. Han har YouTube-videos. Och han lurar många människor på fel väg. Och så dör han. Ska vi då säga att vi inte får varna för honom? Vi måste varna för honom. Det är wajib. Att folket har kunskap. Måste varna för honom. Och då har vi mer rahma mot honom än alla andra. För om folk följer honom i hans fel, då ökar hans synd i graven. Men när vi stoppar folk från att följa honom, då gör vi honom en tjänst. Så att vi varnar för en person som är ond, som har dött, och hans misstag är en god gärning. Och det är att göra personen en tjänst. Förstår ni? Ja. Sista kapitlet för idag. Det är också väldigt kort. Bab an-nahi anil ida. Kapitlet förbudet av att ofreda. Ofreda. Ska se, jag hade en annan synonym här. Att ofreda eller liksom störa, skada en muslim. Ska vi se, besvära. Precis. Ofreda, besvära. Du får inte ofreda och besvära en muslim. Verbalt, med tal, med handling, med någonting. En muslim ska äras. Allah har ärat muslimen, du måste ära muslimen. Du får inte besvära muslimen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Hazab وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Den versen vi nämnde innan, att de som besvärar de troende männen och kvinnorna, med saker de inte gjort sig förtjänta av eller som inte är sanna, har sannoliken gjort sig förtjänta av en allvarlig lögn och en stor synd. Så den här versen tyder på att det är haram att besvära en troende man eller kvinna. Får inte besvära människor. Du ska inte vara en börda för folk. Utan du ska vara en person som är god för andra människor och gynnar andra människor. Och han nämnde där hadithen där profeten alaihissalam sa att al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Den sanna muslimen är den som inte skadar andra med sitt tal eller sin hand. Wal-muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Och utvandraren är den som lämnar det som Allah har förbjudit. Bukhari Muslim. Här säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att den al-muslim, yani den sanna muslimen, är den personen som inte skadar andra med sitt tal eller sin hand. Och då förstår man motsatsen. Att den personen som skadar andra verbalt, svär mot folk, baktalar folk, ljuger om folk, det är inte en person som har en fullständig iman. Det är en person som har en brist i sin tro. Och den som skadar andra med handen är också en person som har en brist i sin iman. Och skada andra med handen, det kan vara att ta hans pengar eller förtrycka honom. Det kan vara många saker. Men man ska känna sig trygg från sin broder. Den värsta av folk, som det har nämnts i hadithen, är den man flyr ifrån i rädsla för hans ondska. Det finns några människor att om du hör om dem, du säger a'udhu billah, du tar en annan väg. Det här är de värsta av människor på domedagen. Yani du är så rädd för att personen han ska vara full i munnen när du träffar honom, smutsig i munnen, eller han ska börja putta dig, ta saker från dig och så vidare. Han är shaitan igen. Du bara ser honom, du säger a'udhu billah, du tar en annan väg. Du gör allt för att undvika personen. Han ringer, du lägger på. Du svarar inte. Det finns några människor, eller? Det är de värsta av människor. Den bästa av människor är den som är motsatsen. Du träffar honom, du vet han kommer aldrig snacka skit om mig. Aldrig någonsin. Han kommer aldrig ljuga om mig, han kommer aldrig sprida skvaller om mig. Om någon pratar illa om mig, han kommer försvara mig. Den broder. Han kommer aldrig ta en krona av mig orättvist. Varsågod, här, spara mina pengar åt mig, jag ska resa bort. Du vet, han kommer inte ta en enda krona. Han kommer försvara dina pengar med alla möjliga medel. Det här är en riktig mu'min. Och det är så en person ska vara. Man ska känna sig trygg med varandra, inte otrygg och inte osäker. Tayyib. Och den andra egenskapen är vad? Att al-muhajir. Vet ni vad hijra är för någonting? Vad är hijra? Egentligen. Alltså man säger ordet hijra. Utvandra. Från? Utvandra från vad? Fåglar utvandrar. Är det hijra? De åker till Afrika på vintern. De är, mashallah, det borde vi också göra. Det är så kallt här. Vad är hijra? Den islamiska termen av hijra. Precis, till att utvandra från Darul Kufr till Darul Iman. Ett icke-muslims land till ett muslims land. Okay? Eller att utvandra från ett otryggt land till ett tryggt land. Som sahaba gjorde då de utvandrade från Mekka till Habasha. Mekka var på den tiden inte muslimskt. Och Habasha var inte heller muslimskt. Men profeten alaihissalam sa att där finns en kung som inte förtrycker någon. Eli Najashi, han var en rättvis kung som respekterade sahaba radiyallahu anhum och deras tro, och han skyddade dem, och senare mashallah han blev också muslim. Men i alla fall, det var att utvandra. Så det här är att utvandra, att lämna ett icke-muslims land där man inte kan praktisera sin religion till ett muslims land där man kan upprätta och praktisera sin din. Det här är den generella definitionen av hijra. Men hijra kan också vara bredare än så, och det kan vara den vardagliga hijran. Det är att en muhajir, den som utvandrar, är den som lämnar det Allah har förbjudit. Den som lämnar det Allah har förbjudit. Och gör istället det Allah har tillåtit. Och det här är en hijra som vi gör varje dag. Genom hur mycket haram exponeras vi inte för varje dag? I dessa tider. Med tv, med datorer, med internet, med sociala medier. Du exponeras för så otroligt mycket haram. Men om du lämnar det för Allahs skull, så har du gjort en hijra. Det är en hijra. Du exponeras för synder i skolan, på arbetsplatsen, i miljön, överallt, hela tiden. Men du lämnar dem för Allahs skull. Du har gjort en hijra. Och det här är den sanna utvandraren. Varför för en person? Han kan flytta från Sverige till Mekka. Och han kan fortsätta synda i Mekka. Har han gynnats av sin hijra? Om han inte blir en bättre människa. Han och hans barn, och han fortsätter. Han kanske till och med blir värre när han flyttar till ett muslims land. För du kan synda överallt. Alltså, det går ju. Vill man ha ondska, det finns överallt. Det går att hitta överallt. Så det är inte en riktig hijra. Riktig hijra är att fly med sin religion, rädda sin religion, bli en bättre människa. Upprätthålla religionen. Så en person som inte lämnar synden, som hela tiden fortsätter att synda, han har inte gjort hijra. Och det här är den riktiga hijran som vi måste kämpa med varje dag. Och det är det som kallas för jihad un-nafs. Och därför så sa profeten a.s.w. i ett tillägg på hadithen, وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Att den sanna krigaren är den som krigar med sig själv i att lyda Allah. Det här är den riktiga jihad. Att varje dag i 10 år, 20 år, 30 år be sina 5 salat i. Vad är det jihad? Eller hur? Du är trött. Du vill gå och sova, men du ber. Du stannar upp och väntar på bönen. Du vaknar 2-3 på natten. Du ber din salat. Eller hur? Det är wallah jihad. Du sänker blicken från haram. Du kollar inte på det Allah har gjort förbjudet. Wallah det är jihad. Du lyssnar inte på allt haram som folk lyssnar på. Det är en jihad fi sabilillah. Du har inte pojkvän, flickvän som resten av människor. Det är en jihad fi sabilillah. Kvinnor går ut utan smink, utan att yani, visa upp sin kropp, sin skönhet. De täcker sig som Allah har beordrat. Det är en jihad fi sabilillah. Att stå emot yani, det här trycket som finns. Att inte vara som alla andra. Att inte vara en im'a. Vet man im'a är för någonting? En im'a är en person som jag tror man kan säga en wannabe. En, han är bara, han följer efter alla andra. Han säger om folk är bra, jag är bra. Om folk är kaos, jag är kaos. Jag gör som alla andra. Man säger, varför gör du så här? För man alla andra gör så. Han har ingen stark egen personlighet. Han kan inte stå emot. Stå emot ondskans vind. Han vänder kappan efter vinden. Han följer efter folk. Jag gör bara vad andra gör. Majoriteten. Och majoriteten av folk tyvärr gör inte bra saker. De är rättfärdiga, de är fromma, de är få. De är alltid minoritet. Så att stå emot, det är det som är starkt. Och det är det som är en sann krigare. Och därför, ju svårare det är att stå emot ondskan, ju mer ondskan man exponeras för, ju större belöning får man. Vet ni? Nu vi lever innan domedagen. Domedagen är jättenära. Alla typ tecken för domedagen har kommit förutom de stora. Och vissa små tecken. Och profeten a.s.w. har nämnt att det kommer komma svåra tider, jobbiga tider. Där en person får belöningen av 50 sahaba, om han dyrkar alla. 50 sahaba. Genom hans belöning mångdubblas så mycket i den sista tiden. Subhanallah. Så att den som är en praktiserande muslim i den här tiden, mashallah. Wallah, inshallah från Allahs awliya. Bland de bästa människor som finns. Wallah göras från dem. Amin. Det är en sista hadith, sen är vi färdiga. Ni kan ta någon fråga om det finns. Det berättas också från Abdullah bin Amr ibn As radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-janna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Låt den som önskar att räddas från elden och att tas in i paradiset dö i ett tillstånd där han tror på Allah och den yttersta dagen. Och låt han behandla folk så som han själv vill bli behandlad. Och denna hadith är sin muslim. Ja. Här säger profeten a.s. väldigt vackert. Låt den som vill räddas från helvetet och gå in i paradiset göra följande. Inte det här ett mål som vi alla vill? Räddas från helvetet och gå in i paradiset. Egentligen om du får det, finns det något annat att önska? Allah vad säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz." Den som räddas från helvetet och tas in i paradiset, faqad faz. Han har fått framgång. Mashallah. Det är det alla människor borde sträva efter. Men tyvärr många har idag glömt bort al-akhirah. De glömmer bort nästa liv. Det är som att Allah skapade dem för dunya och glömmer bort att det här livet är kort. Det är några dagar, sen är det slut. Och sen kommer du stå inför en dag som aldrig tar slut. Och då är det bara paradis eller helvete. Men många människor, eller de flesta, är i gaffla. De negligerar, de glömmer bort, de bryr sig inte. De bara lever i sin bubbla. Och glömmer bort döden. Glömmer bort domedagen, paradiset, helvetet. Subhanallah. Så vem är det då som vill gå in i paradiset och räddas från helvetet? Det vill vi alla. Och vad är det då man ska göra för någonting? Två saker här. Dö i ett tillstånd där du tror på Allah och domedagen. Här har vi vikten av att dö i ett gott tillstånd. Och det är det varje människa borde sträva efter. Hur kommer vi lämna denna dunja? Hur kommer vi att dö? Och det är det som kallas för yani, ibratu bil khawatim. Det som räknas i slutet. Det som räknas är slutet. Om du dör som en mu'min med dina fem salat, du dör med tawhid, aqida, du har gjort dina wajibat, alhamdulillah, mashallah, jazakallah khair, bushra, yani paradiset. Hur dör man? Dö endast som muslim. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah säger troende, frukta Allah som han bör fruktas och dö endast i tillstånd av muslimer. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dö endast som muslimer. Det är ett sånt tillstånd man ska dö, yani på el iman. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Fa wa'bud rabbaka, dyrka din herre tills el yaqin, tills döden kommer till dig. Dö i ett tillstånd där du dyrkar Allah. Dö i ett tillstånd av en iman. Och hur gör man det? Hur kan man dö i ett tillstånd av iman? Ska man skriva in i sin kalender? Den dagen jag dör ska jag bli mu'min. Funkar det? Ja? Jag lever kaos hela livet, men dagen jag ska dö, jag ska bli bra. Funkar det? Varför funkar inte det? För att vi vet inte när vi ska dö. Ingen vet när man ska dö. Döden kan komma bakta. Den kan komma plötsligt. Hur många har inte lämnat oss? De var unga och friska, eller hur? Och hur många är inte gamla och sjuka, men de lever bland oss? Subhanallah. Så döden känner inte ålder. Döden känner inte hudfärg eller kön eller pengar. Den alltså, kommer till den som det är skrivet för. Men om man varje dag praktiserar sin din. Du lever efter islam varje dag. Du ber dina fem salat. Du fastar ramadan. Om du har pengar, du betalar zakat. Har du pengar, du åker på hajj en gång i livet. Du håller dig borta från haram. Då kommer du dö en sådan dag. Där du gör dina plikter. Alhamdulillah. Så därför ska man vara kontinuerlig. Man ska göra det som Allah har påbjudit varje dag. För gör man det så dör man en dag som är vacker. En dag där man gör sina plikter. Och man dör som en mu'min. Men är man som många är idag, de är periodare. De är säsongsmuslimer. Ramadanmuslimer. Yani de ber jumma, de ber en vecka, de ber inte en vecka. De ber vissa salat, de ber inte andra salat. De har perioder. En vecka han är kriminell, nästa vecka han ska göra toba, han ska bli bra, nästa vecka han är kriminell igen, han går tillbaka, fram och tillbaka. Tänk om han dör den veckan, den perioden han är i en svacka, i ett dåligt tillstånd. Så jätteviktigt att man försöker att alltid vara stabil i sin din, vara kontinuerlig i att göra det goda. Och hur ska man då dö? Genom att tro på Allah och hans profet. Tro på Allah och domedagen. När man tror på Allah subhanahu wa ta'ala korrekt med tawhid, Allahs namn och egenskaper, så vet man att Allah har rätt att dyrkas. Man kommer älska Allah, man kommer längta efter Allah, man kommer frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Kunskapen om Allah gör att du dyrkar Allah. Va? Så här nämndes då. Dö i ett tillstånd där du tror på Allah. Yani dyrkar Allah så som han ska dyrkas. Med kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Och tron på domedagen. Och domedagen är också som en morot, eller piska som man säger på svenska. Ris eller ros. Att domedagen uppmuntrar dig att göra goda saker. Du vet hur mörka dagar du än har, hur deppiga dagar du än har. Tänk på att det finns en domedag som är deppigare, som är hårdare, som är grymmare. Hur mycket svårt du än har det finns en svårare dag som kommer att möta dig. Hur lycklig du än har, hur mycket pengar du än har, hur mycket kul du än har. Allt detta kommer ta slut. Och det är på domedagen. Och då kommer du möta dina gärningar som du gjort i detta liv. Och då kommer paradiset eller helvetet. Paradiset, där finns vad inget öga har sett, inget öra har hört, vad man aldrig kunnat föreställa sig. Innan allt kul du har haft i detta liv, bortglömt. Det är nada, ingenting jämfört med vad som finns i jannah. Så varför bli överglad av dunja och glömma bort sin din? Ja? Och om du hamnar i helvetet, må Allah skydda oss. Annars. Spelar ingen roll hur kul du har haft i dunja. Allting är bortblåst, allting är bortglömt. Om man tänker på domedagen, kommer stå till svars för det jag har sagt, det jag har gjort. Alltså man förbereder sig, eller hur? Så det, och därför är det jätteviktigt att muslimen ständigt tänker på nästa liv. Tänker på Allah, har Allah i sitt hjärta. Och tänker på domedagen, tänker på paradiset, tänker på helvetet. Det här kommer att göra dig till en bättre människa. Och sen så säger profeten alaihissalam i den sista meningen: och låt han också behandla andra så som han själv vill bli behandlad. Och den här meningen, om man skulle fråga dig, kan du definiera vad god karaktär är? Kort, vad är god karaktär i islam? Och du skulle svara med det här svaret, så skulle du svara rätt. Vad är bra karaktär i islam? Att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Vi vill alla bli välbehandlade. Vi vill alla att man är ärliga med oss, eller hur? Vi vill alla att man är generösa med oss. Man är uppriktig. Man håller det man har lovat med oss. Men och så vidare. Jag tror ingen person här vill att andra ska ljuga för honom, blåsa honom, slå honom, kränka honom, baktala honom. Är det någon som vill det? Att alla ska gå och behandla dig på det sättet? Nej, alla vill bli välbehandlade. Leva avslappnat igen. Men behandla du andra på samma sätt. Tänk på det. Du vill inte att folk ska ljuga för dig. Alltså, ljug inte för andra. Du vill inte att andra ska blåsa dig. Alltså, blås inte andra. Var ärlig. Väldigt enkelt. Är det inte så? Subhanallah. Kolla vilken religion, mashallah, som uppmuntrar till den bästa karaktären. Att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Och att önska för sin broder det man önskar för sig själv. Mashallah. Alhamdulillah ala ni'mat al-islam. Tackar Allah för den här fina gåvan av al-islam som har kallat oss till allting gott. Och vi kan ta några frågor om det finns några sådana, inshallah, om vad som helst om det finns. Vi har 10 minuter kvar tills vi ska gå till moskén till. Så om någon har någonting, bror.
لعنة